Ja.
Nu är jag med.
Vänta. Herregud, vem fan sitter utan brallor och poddar? Det är ingen som ser det. Då ska vi se, kamrater. Där var vi igång.
Utan
ja, det är så spännande utan brallor. Det här är alltså den åttonde dejten. Jag kör utan brallor och du sa att du just har borstat tänderna för att du ska på dejt med mig.
Jag tänkte, jag bara, nu ringer hon snart, jag måste borsta tänderna. Så bara, men det spelar ingen roll.
Ja. Välkomna ska ni vara tillbaka till Röse och McAllister, dejt nummer 8. Hej Isabel.
Hej Eva. Hur mår du den här veckan?
Jo, tack. Jag mår ganska bra. Alltså, det går ju upp och ner. Jag pendlar ju mellan den absolut Mordor och liksom den totala himlen.
Känslan. Ja.
Nej, men alltså, pendlingen går blixtsnabbt. Det är liksom Wildfire Bergdalbanan från Kolmården i mitt inre ungefär 16 gånger per dag. Alltså, högsta toppen, djupaste dalen, hela tiden.
Och det låter kämpigt.
Nej, men det är inte kämpigt. Jag skulle säga att det är min vardag, men också lite så här när man är på... När man är på semester helt enkelt. Och jag har 4 barn. Varav en fortfarande med blöja och en som ammar. Och en som inte kan torka sig själv. Och så vidare, va? Och andra som har liksom existentiell ångest. Och börjar komma in i tweenie-åldern. Det där som du vet. Och en man också som man ska liksom komma överens med.
Kanske hänga med.
Ja. Så där också är berg- och dalbana kan jag säga. Hur har du det i ditt psyke?
Nej, men jag har det faktiskt ganska bra måste jag säga. Jag har fortfarande att hjärnan inte riktigt har läkt ihop än. Så att jag har fått tillbaka lite humor tycker jag. Jag har fått lite mer lokalt
sinne. Det kommer komma in mer humor i vår relation.
Ja, jag hoppas det. Alltså jag tappar inte namn lika ofta och sådär. Så det känns bättre. Nej, men jag sa ju det tidigare någon gång också tror jag. Jag har ju äldre barn och det är som... Alltså i år, det är verkligen som det känns som att det är någon helt annan grej.
Att de, goals med Z.
Ja, goals med Z. Och det är inte det här, mamma 725 gånger per dag, utan det kanske bara är 137, alltså så.
Ja.
Idag, det känns väldigt skönt.
Men alltså jag längtar till det där.
Jag förstår det.
Vi brukar ju tänka att, eller det viktigaste för den här flocken är att vi bor på stranden ofta då. Eftersom vägen annars till strand, till exempel om det är sommar eller semester, det är för jävligt. Man ska packa in sig själv, oavsett om det är på cyklar med cykelkorg eller in i någon jäkla bil. Du ska tetrispacka massäck ner i kylväska. Alltså vägen att transportera sig är ju den, liksom, det är skilsmässoträsket. Jag menar överlag, liksom, föräldrar och barn också. Att komma iväg, oavsett om det är till skolan, till någon träning, alltså det är ju där den svaga punkten.
Och så när man väl kommer fram, då är det nästan tid att gå tillbaka och käka lunch.
Och nu har vi ju flyttat från strandhuset. Vi har flyttat 4 minuter bort bara till ett annat hus. Och det är liksom verkligen promenadavstånd rakt ner till havet. Det är inga problem, men du kan inte lika lätt då som när du bor på stranden gå in och hämta det du har glömt, utan här måste du tänka lite mer.
Just det.
Alltså helt slut. Och det var till slut. Nej men då får jag med lite. Och vem ska ha med och vem ska ha med? Och jag är den som kör jag är massaxgeneralen och ser till att alla insmor och alla ska med och bla bla bla. Och sen kände jag, nej jag går i förväg. Jag checkar in på ett hotell och då hör jag Jakob ropa så här, kan du ta med mig snälla? Och så vinkar han så här, hallå. Han är ganska bra på att försöka få mig att förstå att om inte han och jag funkar, då är allting helt meningslöst. Det är ingen idé att ha en semester, det är ingen idé att ha en familj, det är ingen idé att ha en stor fest. Skitsamma om de två som ska säga, om lagledarna inte orkar, liksom, om de inte kan hålla ihop, då är det ingen idé att ha ett lag.
Men det är ju smart av honom.
Ja, men jag brukar alltid glömma det. Så jag är den som tror att jag måste bryta mig ur. Liksom. Nåväl, han vinkade så här på skogsvägen. Hallå, så här, vänta på mig. Typ, så han vinkade från en vuxen ö till en annan vuxen ö. Och undrar oss liksom en kaos av tuvor som håller på att sjunka. Alltså små tuvor med så här knottriga ben. Och jag vinkar tillbaka fast jag egentligen inte orkar. Sen så här, vänta på oss. Och då hör jag, så här, hemska föräldrar. Jag hör att min 6-åring går och återigen bara så här, pratar om sina fantasigrejer som han håller på och bygger olika saker. Och så här, Fanman och Hurken. Han tror att han heter Hurken. Hulken och Hurken och så här, Spiderman. Och jag känner så här, jag ropar till Jakob så här. Nej, så här helt högt. Jag orkar inte höra den där historien igen.
Nej.
Alltså jag orkar inte ens gå bredvid min flock. För jag orkar inte höra en till historia om Hurken. Alltså, du känner, jag vet inte. När man känner så här, man vill skrika rakt ut, fråga mig ingenting. Och då kanske egentligen bara någon frågar så här, kan inte du berätta, hur var det när du var liten? Och så känner man sig, jag kobrar. Alltså jag hugger huvudet av er. Mm. Hemskt.
Ja, och sen det går det över. Men ibland måste man ju få göra också ju.
Ja, men vem orkar lyssna på Hurkens äventyr hela tiden? Alltså, det finns ju inget stopp.
Men du och Jakob, hur tar ni hand om varandra? Har ni bra, kan ni lätt få barnvakt? Sticker ni iväg på så
nej, men på sommaren kan man ju inte.
Nej, men jag vet inte. Jaha, nej, men kanske är så att ni är hemma nära släkt och vänner, så att det bara så här,
jo,
ja, men då drar vi ner på byn och bara tar en kaffe på morgonen.
Då drar vi ner brallorna, tror jag skulle säga. Då
naha,
drar vi
ner brallorna. Också, det vore ju trevligt någon gång då.
Ja, ja, nu sitter jag utan brallor på det i sommar, men du ser ju inte mig. Nej, men så här då. Vi har ju ibland fått ha anställda liksom, helt och hållet när jag kanske filmar mycket och måste åka iväg med små barnen på inspelningar. Och så, ju fler barn vi har fått, desto fler är det ju som måste stanna kvar kanske i Stockholm för att de går i skolan och så vidare.
Förut åkte ju hela flocken.
Ja, förut åkte ju hela familjen som på en cirkusturné när jag skulle jobba liksom. Men nu kanske vi har fått anställa då någon för människor som har följt med mig. Vi har hittat bra tjejer, men de har ju också egna liv och försvinner. Vi hade en anställd i flera år som var fantastisk. Vi liksom sörjde när hon var tvungen att lämna oss, för hon behövde liksom börja plugga. Men... Så där har vi haft bra hjälp. Och sen har vi ju familj i närheten, men alla är ju inte benägna att liksom konstant köra barnvaktskontot, ska gudarna veta.
Nej.
Framförallt inte nu när man lever till 150 och man liksom... Jag menar, min mamma är över 70, hon är en av Friskis & Svettis äldsta instruktörer. Hon står på affischen och kör som pamppass. Nej, men du vet, ja, men så va? Ja. Hon är ju toppen, men med det vill jag säga, det är väldigt aktivt där uppe i pensionärs liksom, toppen. Just så att det. Säga.
Men då har de ju också orken, för jag tänker annars med fyra barn.
Jo, de har orken. Så är det ju. Men vi gör ganska mycket roligt, men framförallt tror jag, ska jag nog faktiskt ärligt säga, att nyckeln är väl att vi är väldigt bra på att släppa iväg varandra. Alltså, du har ditt äventyr, kör för fan, jag är ju här och hejar på. Och sen är det min tur, så kör man high five i hallen och så kör jag mitt äventyr. Alltså att det finns någonting, det är också en typ av en kärlekshandling. Att släppa varandra utan en skuldsnodd som drar tillbaka långsamt i nacken så fort du börjar ta några steg liksom från hemmet. Liksom.
Nej, eller någon millimeter att visa på det också. På. Nu har du gjort det, nu får jag sticka. Och,
nej, för fan,
och sen bara prata om det, som du sa, att han bara, hallå, här är jag också. Och så, det kan ju räcka ibland. Ibland glömmer man ju bort bara den lilla tanken.
Ja,
att det
är så här,
jag
garva,
kan tvätta, men om du bara säger till mig typ, ja, vad schysst att du tog tvätten idag. Ja, då gör jag det gärna 100 gånger till. Men det är bara... Att man glömmer bort igen och bara yttrar de där små orden kanske. Nu pratar jag för min egen del.
Ja, berätta. Berätta. Det här, jag tror att kanske folk som lyssnar, om ni eventuellt har en partner eller någon gång har haft en partner. Ni kanske eventuellt haft sommarlov eller semester ihop med folk. Det är ju spännande. Det här tror jag de flesta som hamnar i radio eller har poddar eller sitter på samtal, eller som sitter på middagar pratar mycket om under sommaren just. Man ska tränga ihop sig i stugor och man ska bli en familj och det ska liksom. Men det är ju ändå det tål att talas om, så berätta, hur funkar det för dig, för er?
Nej, men vi funkar väldigt bra tycker jag, just när vi har ledigt och semester, det finns tid. Jag tycker vilket är en ganska liten period om man jämför på hela året kanske. Nej, men det är väl mer när det är vardag och stress och så som vi sliter mer på varandra. Det känns som vissa par är mer känner, men vi har jättebra på rulliansen och sen har de svårt att ha ledigt ihop kanske. Alltså så här, det finns ju olika sådana. Så jag tycker att faktiskt att det går väldigt bra. Men det är såklart att jag börjar tänka på det nu också till Bali. När vi ska...
Vi kommer inte komma undan varandra.
Nej, vi kommer inte komma undan varandra. Och vi har ju inga andra vänner och inga annat. Det blir ju också lätt att man har en idé om att... Ja, men nu är vi här, nu ska vi utforska tillsammans, men vi kanske utforskar på olika sätt. Eller vill jag, alltså det blir ju en vardag där borta, så det ska bli väldigt spännande.
Ja, ni kommer ju få vänner.
Ja,
det massor av vänner. Det, alltså, och sen har man ju den så kallat härliga inre resan som man får ta till när man är borta länge. Så man kan, liksom, det är också spännande att lära känna varandra på nytt. Ja, jag tror
det är kul att få något nytt också att göra ihop ju.
Ja. Ja,
för det blir ju också faktiskt... efter 14-15 år så känner man, alltså, så är det viktigt, precis som att man får göra sina egna resor, att också hitta, alltså också när barnen är större, det tycker jag märker redan nu, fast de bara är 9-12 och börjar få egna intressen och sådär, att man har gjort projektfamiljen så himla länge och till slut så är det ju det man är bra på att prata och bra på att göra ihop, men också att hitta andra saker faktiskt göra ihop.
Ja, men det här då, jag lever ju med någon som konstant har liksom, jag förstår inte var hans hjärna kommer ifrån, men han är liksom totalt utspejs. Alltså han har ju så mycket projekt och idéer och liksom, han är ju konstnär och han gör ju helt fantastiska saker. Jag kan inte ens förstå hur han orkar tänka i de här liksom dimensionerna som är så långt bort. Så att, och det också kan vara ganska svårt att hänga med, för han kan ju sitta tyst en stund, sen plötsligt kommer det så här världens konstigaste halva mening med frågetecken efter. Som jag då ska förstå vad det är han pratar om. Liksom. Om det är en virtual reality-värld någonstans. Eller om man kan bygga upp ett slott någonstans. Fast det bara är så här, i en annan dimension. Alltså det är spännande. Nåväl, han berättade för mig att han just igår hade läst en artikel om att alla cellerna i kroppen byts ut. Det vet vi ju. Konstant. Och det finns ju teorier om, men vi ser att det tar ungefär 17 år. Det här var någon senaste teori. Men, nej, inte 17 år. Men att cellerna byts ut. Så att vi är ju inte samma person, det vet vi ju. Inte överhuvudtaget inte samma person som vi var till exempel när vi var 17. Eller
när vi har förnyats under tiden.
Ja. Och då kan man ju tänka att nu när du flyttar till Bali med din man Erik. Så, jag menar, det här som du säger, han har hållit på i 15 år. Ja, men betänk nu att han är helt ny. Alltså han är helt ny. Allt på Erik är helt nytt. Och allt på dig också. Alltså ni kanske måste gå ut på nästan som på en blind date. Och så här, verkligen försöka ta ett steg, kraftfullt ett steg från varandra, för att sen kunna titta på varandra igen och säga så här, vem är du nu liksom? Vem är jag?
Ja, men det där
för
är
vi lever ju ofta på gamla meriter, och det gör vi med vänskap också. Verkligen. Vad har du för vänskapsgäng liksom? Vad bygger eran vänskap på?
Alltså,
jag frågar dig.
Frågar du mig nu? Men jag är ju Erik.
Nej, nu till exempel frågar jag vänskap.
Mina vänner.
Ja, vad bygger den på? Så, åh, vi gick gymnasiet ihop, kommer ihåg den här läraren, vad skön han var med sina gabardinbyxor. Eller bygger det på nya saker?
Ja, jag tycker att jag har väldigt mycket kompisar kvar från, alltså min bästa kompis är typ från gymnasiet fortfarande. Och jag har en jättebra kompis är också typ från när vi gick i ettan i skolan.
Ja, men vad bygger alltså, vänskapen på nu liksom?
Nu är det nya grejer. Jag tycker vi förnyar oss och det har hänt saker och liksom så. Men vi har någon gammal kärlek, men vi har förnyat oss hela tiden och därför den har hållit ju. Vilket är fantastiskt tycker jag.
Ja, har du valt bort folk som inte var så bra för dig? Fast ni var så att säga härliga vänner egentligen.
Det tycker jag nog. Sen vet jag inte mycket jag har valt bort. Jag är ju liten så här igel som har ganska svårt att släppa ibland, tror jag nog.
Ja, du har varit inne på det lite.
Ja, alltså så här, mer så att nu har jag bestämt mig, nu är det så här. Och så är jag lite svårt för det. Men jag har blivit mycket bättre på, jag har väldigt svårt för drama. Om det blir för mycket drama och sådär, så jag är uppvuxen med väldigt mycket drama på min mammas sida och har varit väldigt, väldigt stökig i barndom. Så att är det för mycket drama och för mycket high maintenance på det sättet, så då, jag måste veta vad jag har personen lite, annars får det vara för mig.
Men vet du vad, Isabel, jag tycker det låter klokt. Jag har typ, se en person i min bekantskapskrets som där är drama. Jag tycker att det är så här, du vet, jag har inte tid med det. Vilket jävla larv. Det är så här skolgårdsfasoner. Nej, det ska inte vara det. Det behövs inte när man är vuxen och när man är vän.
Nej, men det beror på hur man ser på drama kanske också, tänker jag. För att vissa kanske är att de gör drama. Sen finns det ju vissa människor som är...
Som är drama.
Som är drama. Som kanske också kommer från drama men inte har kommit ur det. Ja, som har jättemycket potential. Som är vänliga, som är härliga, som är roliga. De kan ju vara väldigt, väldigt roligt med drama. Men sådana människor klarar inte jag av. Och sådana som jag inte riktigt vet om jag har det kärlek eller inte heller ratar jag också totalt. För att jag blir för oklart så jag kan inte hålla på med det. Jag orkar inte med den. Jag har kört det racet för länge på något sätt. Så.
Förra våran förra dejt så sa ju du att du inte riktigt visste om jag tyckte om dig. Hur lever du i den ovissheten?
Ja, men det är ju lite jobbigt för mig måste jag säga. Jo, men jag känner nog att du...
Men berätta, kan du
berätta, för det är ju liksom skitjobbigt.
Jag förstår att det är ett nervöst skratt, men det är också något spännande om vi ändå sitter här och försöker liksom, känna varandra och försöker ha något innehåll i den här podden. Så berätta för mig hur det känns, liksom, hur du tänker, så ärlig som du orkar vara.
Nej, men jag kan vara ärlig. Det är bara att det är svårt ibland att se ju vad jag själv gör eller hur jag tänker. Eftersom jag får kämpa lite med dig. Alltså inte så här, du är ju väldigt öppen med vad du berättar och jag gråter och inte och så och det. Men lite så som jag sa när vi pratar om podden eller runt omkring och så är det ju inte det här direkta. Nu tappar jag bort mig lite här. Men
vad skulle du önska att du fick då? Eller vad skulle kännas bekvämare?
Nej, men kanske lite mer bekräftelse för att så här, Ja, men jag gillar nog dig. Eller jag gillar dig lite grann så vi kan köra. Men du håller ganska hårt på det. Så det blir en väldigt professionell relation. Vilket är okej. För vi poddar ju som en professionell relation. Och jag får lite mer gång för gång. Och jag, det här är ju också någonting som jag har lärt mig. Hade det här varit för 10 år sedan hade jag aldrig klarat det här, tror jag.
Vad spännande. Hur hade du gått ifrån våra samtal då? Liksom, hur kunde, säg för 10 år sedan, vad hade det här...
Ja, men jag har varit väldigt orolig. Jag kan bli väldigt nervös över att jag trampar någon på tårna eller att jag har sagt någonting fel eller att jag inte har på fötterna eller att jag... och inte så mycket att jag... För att jag är ganska så stark i att jag kan ställa mig på scen eller strunta i vad folk tycker och tänker om vissa saker eller om åsikter och sånt där. Men just när det handlar om kanske relationer så är jag väldigt, väldigt mån om att båda ska ha det bra till en gräns att jag nog har blivit trampad på innan. Och det är det jag menar med att du är lite mer känner, men vadå, du måste ju förtjäna min vänskap, vilket jag tycker är så här en ganska bra sätt att se på det. Så här, vi är inte vänner än, medan jag är ju lite mer såhär, nu är vi kompisar för vi håller på med det här och då kan vi göra det här, eller som jag sa, då kan vi starta företag och sen kan vi gifta oss. Och sen, liksom sett hur våra familjer ska åka på resa tillsammans. Alltså, förstår du? Och det här är ju någonting som sker blixtsnabbt som jag sen nu senaste åren har lärt mig att ta tillbaka och bara såhär, men Isabel, du vet ju inte ens om du vill det här. Alltså så. Men det sker i kroppen liksom så. Jag vet inte om det var svaret på din fråga, men... jag har nog lärt mig mer nu att säga, okej, jag måste förtjäna hennes vänskap och det är bra och jag behöver inte veta än. Jag behöver inte ha den hundbekräftelsen, om man ska säga, att jag behöver ha den här godisen, för så pass stark är jag ju ändå. Men intuitivt, eller det första jag tänker, är lite så att jag blir nervös av det. Men jag tänker att så här, är det meningen att vi ska bli bra vänner, då blir vi det. Är det meningen att podden blir bra, då blir det det. Förstår jag? Där har jag hamnat någonstans med erfarenheten, men rent instinktivt så funkar jag inte så.
Nej.
Det var nog lite svar på det.
Ja, jag förstår. Jag hoppar till varje gång du säger så här, att du ska förtjäna min vänskap, för det låter lite som att jag...
Det låter hårt, kanske.
Ja, men det är ett ordval bara. Men för mig låter det som att jag sitter någonstans och delar ut lite små skärvor av... Liksom, vänlighet. Nej, kolla, nu säger du förlåt. Sluta. Jag menar bara vad jag hörde mig säga förlåt. Det här är ditt sätt att uttrycka dig. Och jag har ju mitt. Och de här krockar lite kanske. Jag tänker att min uppfattning om dig, det här är ju spännande, det här kan vi gå in på många gånger, hur vi liksom ser varandra, hur man dömer varandra överlag på arbetsplatser och skolan och nya miljöer och bla bla bla. Men att, det är ju att du är väldigt framåt och väldigt stark och väldigt grundad och har så här bra självförtroende. Jag vet ju inget annat, förutom det som du säger. Och du har ju inte gått in, du har hintat någonting om en uppväxt som har varit lite rörig. Men du har inte gått in på det. Och vi vet ju inget om varandra överlag, människorna som trampar här på jorden riktigt. Vad vi har för skärvor och splitter i oss sådär, som har format oss. Men min uppfattning är att du är väldigt rakt på sak och liksom cool och modig. Och jag speglar detta genom att vara... Jag menar, jag är ju kanske väldigt rak stundtals. Men jag känner inte att jag... Jag tänker så här, att du klarar av mig som jag är. Jag tänker att jag behöver inte sockra någonting, för att jag är här och jag talar med dig och jag har åsikter om saker. Men du kommer att klara av utan att jag ska liksom hälla socker och chokladsås på. Men det är ju en övningssak. Liksom. Jag skulle mycket väl kunna, om jag trodde att du verkligen behövde det, men det är inte riktigt så här... Ja, du vet, jag är ju sen barndomen, jag bara säga, vän med Alice var Kunke, som är vår kulturminister. Vi har ju som börjat jobba. Hon har ju på sin dator väldigt bra, tycker jag, en liten klisterlapp där det står I'm not here to please. Och det här tycker jag liksom, detta kan man ju behöva ibland tatuera in i svanken och på handleden och liksom ha som kökstapet.
Herregud, verkligen.
Att påminna sig om. Och jag känner verkligen det väldigt ofta. Det är inte mitt jobb. Sen är jag ju förhoppningsvis en bra vän. Och liksom, men jag tänker inte att jag måste omhulda, alltså för sakens skull. Nej. Överlag, oavsett om jag träffar någon på ett cocktailparty eller i ett jobbsammanhang. Det gjorde jag när jag var yngre. Vad gör jag mån om? Det här vi var inne på i början, tror jag, för nytillkomna lyssnare, så finns det lite snack om det. Mån om att liksom man var väldigt mån om att orden lades fram rätt och att man inte blir missförstådd. Än idag är det nog ändå en av mina värsta när folk missförstår vad jag har menat. Jag hatar det. Jag hatar det så att jag går sönder om jag har menat en sak och det har misstolkats och burits iväg liksom med flaskpost och hamnat på ett ställe där jag inte kan ta tillbaka någonting. Vidrigt.
Ja, det är vidrigt.
Men du behöver inte alls förtjäna mig. Du, nej, det men räcker det kanske så förtjän... bra som det är. Ja, jag tycker
det är kanske om ett hårt ord. Vad härligt att höra. Det blir lite lugnare. Jag vill kanske bara det där lilla ordet jag behöver höra.
Okej. Okay.
Nej, men jag har, som jag sa, jag har ju lärt mig det. Och det här med plisa tror jag också kommer ifrån, som jag sa, att det här är ju instinkt mot något. Det där får man jobba med hela tiden, tänker jag, med fördomar, med... Alltså så fördomsfull som jag är hela tiden, som jag bara, men nu är jag fördomsfull igen, och så plockar man bort det. Och sådana där har man ju från när man var yngre också, tycker jag, som jag sa, att så här, och här hade jag gärna velat att hon överröste mig med kärlek och känslor och så. Alltså, men jag kanske inte behöver det nu, för att jag, som du sa, hon vet att jag klarar av det här, och jag klarar ju av det, så då behöver jag inte gå in i det på samma sätt.
Nej, och sen kan man ju utan att tassa in för mycket liksom i barndomens djungel, jag menar om man har växt upp någonstans där det inte var något som man strösslar med överhuvudtaget, då är det såklart att jag har ju fått kämpa för det också, att kunna verbalt säga någonting till någon.
Hur fick du det från barndomen?
Nej, men jag menar att man, det var ingenting man liksom sa, alltså att man uttryckte inte, jag menar, det var ju liksom det var ingenting som man strösslade med liksom, överhuvudtaget. Jag kommer ihåg när jag första gången skulle försöka, jag hade liksom prövat att säga till någon att jag älskade den personen. Att verkligen så här, att säga de orden som då var ju så här, i citattecken, väldigt amerikanskt. Det kan man ju inte säga liksom. Det är för jävla amerikanskt. Men i alla fall att pröva säga, och det kändes så jävla larvigt, va. Och det kändes för stort. Ingen kunde ju förtjäna det. Jag hade ju liksom blivit vuxen. Ingen kunde förtjäna att höra det. Inte liksom folk som jag hade älskat eller pojkvänner som jag hade älskat. Jag hade absolut inte kunnat säga till dem. För jag, om orden har blivit så stora, om man själv aldrig har hört det till exempel.
Det blir gigantiskt.
Det är gigantiskt, va? Ja.
Berg,
men då kom jag ihåg att jag skulle öva så här på min systerson som nu är liksom 24 bast. Jag tog hand om honom väldigt mycket när han var liten. Och vid något tillfälle när han skulle ligga och somna där i sin våningssäng. Och jag satt i vanlig ordning under där och läste sagorna. Och liksom, och säg att han var 6 år kanske. Och så tänkte jag så här, fan kom igen nu rösten. Nu tar du chansen. Nu prövar du att säga de här orden. Och jag satt, han såg inte, han satt ju, han låg och liksom höll på att somna. Jag kliade han i håret. Och jag bara satt, fick fan hålla mig fysiskt i lakanet. Så här, kom igen, för fan, säg dem nu då. Och det gick inte. Och jag gick igenom alla möjliga vågor av liksom, hur svårt kan detta vara? Jag kände att jag blev röd i ansiktet, jag fick hjärtklappning, jag blev nervös. Och jag skämdes, för jag kände mig så jävla larvig och så här amerikansk. Alltså det var ett barn som låg och skulle somna. Och jag var tvungen att kämpa som en gris för att kunna säga de här stora orden. Och till slut så bara hasplade jag ur mig så här och skäms samtidigt. Och man bara så här, men sa du för någonting? Nej, moster sa bara att, du vet, nej. Alltså, det här var liksom, jo men jag sa det. Men det var en början på, så nu kan jag ju säga det. Men å andra sidan har också, jag ska inte säga att jag har förlorat sin innebörd, utan det har blivit mer vardag liksom. Det kan ju hända att mina barn nu inte tycker att det betyder någonting. Nej, så det går ju i cykler.
Ja, det går ju cykler, men ja, jag tror ändå att det är bättre att säga det ju och ha det med sig.
Ja, men sen finns det folk som säger det, men när det inte landar hos en person så känns det överhuvudtaget inte.
Nej.
Är du med?
Ja, men
det känns ingenstans.
Ja, så svårt.
Så därför blir det så här, om du kräver någonting för mycket, till exempel, det här har ingen egentligen med dig att göra, men säg att du skulle säga, jag skulle önska Eva att du kunde säga att du tycker om mig, för det känns skönare att podda. Och så säger jag till dig så här, Isabel, jag tycker om dig. Det hamnar ju ingenstans. Det läker inga sår och det ger dig inget skimmer i din vardag, egentligen. Förrän jag plötsligt, liksom, eller någon annan, säger till, man känner så här, shit, vad överrumplad jag blev. Vilket värde de här orden fick.
Ja, eller så handlar det om igen om att man måste, måste bottna i sig själv. Alltså du kan ju få det höras, någon kan väl säga det 1000 gånger per dag. Ja. Eller du får det en gång i halvåret. Ja. Men det måste någonstans bottna i att du måste känna att ja, jag duger väl ändå som jag är. Eller jag kan fortsätta podda med Eva utan att hon säger det. Eller,
det tycker jag ska.
Eller min man. För mig var det en sån, förlåt bara, men jag gick hos en psykolog och så sa hon så här, men vet du vad Isabel, den här bekräftelsen du söker, den kanske inte ens finns. Och då var jag så här, aha. Du har kanske rätt.
Det är ingen som gillar det.
Nej, Okay. Nej, men mer så att du söker så mycket. Det är liksom den här, jag tror att jag igen jag har trott liksom att det här kärlek på filmgrejen, att den finns, att det är så här, fast jag har insett mer och mer, för att jag och min man är så himla olika på det sättet också. Han är ju inte alls så där liksom blommor och grejer romant och så. Men så jag har insett så här att hans sätt att visa att kärlek är att han alltid går och parkerar om bilen på söndagskvällarna när det inte finns någon parkeringsplats på vår gata. Och det kan låta så torftigt. Men det som du säger, det är inte de här strösslandet. Men jag vet så här, han gör det för att han vet att jag tycker det är asjobbigt. Och han tar på sig det. Och liksom, det är också en kärleksförklaring.
Totalt. Det finns ju olika, nu kan jag inte alla de här, men det finns, man säger att det finns typ 5 olika kärleksspråk. Mm. Det här diskuteras flitigt i min bekantskapskrets, eller framförallt då med en person som jag lever väldigt nära. Man kan ju ofta synkar ju inte de här språken. Det ena är ju det här verbala, som för mig då inte är viktigt till exempel, så viktigt. Jag skiter i vad du säger. Alltså jag hör det, men jag känner ingenstans. Det andra är liksom det fysiska. Man är fysisk med varandra, och antingen om du har sex eller om du kramar eller bla bla bla, vad det nu kan vara, en klapp på axeln, whatever. För vissa är det absolut viktigaste. De förstår inte att de inte är älskade i en kärleksrelation om de inte liksom blir åtrådda fysiskt. De kan inte förstå kärlek på annat sätt än att komma väldigt nära liksom kroppsligt. Mm. Och sen kan det vara med gåvor. Man vill ha då blommor, man vill ha lite chokladask, man vill ha så happy valentine, du vill ha liksom vad det nu är, push diamond, och du vill ha både den och andra för att känna att du blir att du är älskad. Och där är också, jag skiter
i så alltså många push diamonds jag har. Alltså.
Nej men alltså, fuck it. Det betyder heller ingenting för mig.
Nej, alltså, inte för väl.
Nej men alltså på riktigt, jag skiter, jag har allt, jag vill inte ha, liksom, lägg av. Ja, men man blir glad om någon, såklart. Jag älskar ju liksom, då älskar man egentligen tanken av att, på något sätt. Precis. Att någon har tänkt på mig. Du kan lika gärna vara en joggy liksom skogsbär, om jag nu gillade det.
Parkera om bilen,
exakt. Nej, och den andra är tjänsterna. Där kommer parkera om bilen, liksom, sätta på vinterdäck, köra tvätten eller så här. Göra det där som man vet att den andra blir glad för. Följa med till parken, även om man påstår att, citat, jag är ingen parkmänniska. Man ändå följer med till parken för att man vet att den andra tycker det är mysigt om vi gör en familjegrej. Precis. Eller att man liksom, jag målar väl om det där jävla staketet då. Eller liksom, jag byter väl ut batterierna i. Alltså man gör sådana saker. Det är också ett kärleksspråk som väldigt många praktiserar. Och de gör det och de förstår inte så här, varför kan han eller hen eller hon inte förstå att jag älskar hen när jag har gjort allt det här i trädgården. Och hen har inte sett det, för hon sitter bara och väntar på, eller hen sitter och väntar på sin chokladask.
Precis.
Och, liksom, och sin nya polotröja liksom, från du vet, MQ. Så att det är så roligt, och det här kan krocka så otroligt. Och sen finns det en femte som uppmärksamma lyssnare kan få påminna mig om, för att jag har kommit ihåg det nu. Men, och ofta så krockar det här liksom. Och att vi inte riktigt synkar. Men om man kan förklara, så det här är mitt kärleksspråk. Och aha, det där var ditt. Då kan man titta på, och då kanske man också kan uppmärksamma handlingar, kärleksfulla handlingar som man har bara ignorerat tidigare.
Ja, det är bra ju. Alltså, har du gjort det här personlighetstestet nu då?
Åh, helvete. Ja, det har jag. Det har jag faktiskt. Jag har gjort det. Det är ovant att du ger mig en uppgift och jag gör den. Då ska vi se. Medan vi spelar bakgrundsmusik så... Nej, men här kommer det. Då fick jag något som hette föreslagaren.
Alltså jag hade ju som uppdrag, kanske jag ska säga först, till dig förra veckan var ju Myers-Briggs-testet. Även man kan få... Det finns 16 olika personlighetstyper. Förlåt, vad fick du nu? Drumroll.
Jo, det här testet som jag gjorde på telefonen tog några minuter på uppdrag av Isabelle, som då är besatt av att liksom, studera människor och fundera över deras innehåll. Jag blev då en NFP-person. ENFP, föreslagaren. What? Vadå?
Det är ju jag.
Va?
En ENFP. Nej, vi är samma. Då i vår personlighetstyp så är det så här att vi, the campaigner är vi ju då. Ja. Vi gillar kampanjer om olika saker, eller föreslå saker. Men då är det också att man har, till exempel att man har svårt att komma ihåg detaljer ibland. Som jag kan komma ihåg långa så här summeringar av saker, men jag kommer ihåg aldrig om namn och sånt. Jag
vet du vet
om det stämmer för dig. Jag vet vad du heter. Ja, men mer om så här, eller jag kan komma ihåg, om jag ska berätta skämt när jag var yngre så kommer jag aldrig på själva poängen.
Jag kommer alltid ihåg poängen.
Ja, då är det tvärtom då. Men kanske inte, allting stämmer ju inte, det här är ju liksom en stor... treat så. Men jag får alltid tänka på Bengt Westerberg, en folkpartist, tänker jag på. ENFP för att komma ihåg vilken jag är.
Jag känner mig inte alls som en folkpartist.
Men, nej, det är inte jag heller.
Men här står det så här, föreslagaren. Inget är omöjligt. Mm. Du är full av fantasi och passion. Livet är fullt av möjligheter. Du hittar snabbt ett sammanhang bland alla möjliga frågor och information. Du agerar självsäkert efter mönster som du finner. Du längtar ivrigt efter bekräftelse från andra människor. Men du kan också vara generös med att ge beröm och stöd. Du är väldigt obesvärd och flexibel. Du har en tunga av silver och är bra på att improvisera. Jaha, ja.
Tycker jag att det stämmer då?
Jo, men precis, det är som ett jävla horoskop. Allt kan ju stämma. Jag tycker det stämmer ganska bra, såklart. Men det är intressant att se. Jag tänker göra den här testen igen. Jag kommer göra den 10 gånger och se om jag blir samma.
Det.
Men det som är spännande, jag har ju faktiskt, jag är ju vän med en person som borde antagligen vara så jävligt smart. Han är ju med och utformar såna här riktiga personlighetstester, alltså för rekrytering till stora företag som liksom måste hitta rätt person. Där det kan vara 800 frågor. Det är ju spännande med dem som gör de här frågorna. Det är ju intressant liksom, om det är från ett manligt eller kvinnligt perspektiv. Alltså det är också intressant att veta. Vem gör testen? Alltså på vilket sätt? Men i alla fall, han är en av dem som gör såna här tester, vilket är roligt.
Han använder sig av Myers-Briggs eller han hittar på egna
tester? Nej, det vet inte jag. Jag kan återkomma. Men jag vet att han har varit med och utformat såna här tester.
Höra vad han tycker om just det här testet.
Ja, precis. Men där, det som är roligt är att vi... För jag tror att jag gjorde samma sak här. Man får en fråga, till exempel så här. Om du får välja mellan att vara liksom, vara ensam och gå iväg själv och fundera ensam. Eller att liksom vara mitt i centrum och prata på. Vad väljer du? Så vid ena svaret så säger jag så här, nej, jag vill gärna gå iväg själv. Kryssar jag i, till exempel. Mm. Och nästa gång efter 4-5 frågor så återkommer en liknande fråga. Med liknande frågeställning. Mm. Är du den som gärna står i centrum och pratar? Eller är du den som vill vara fred? Då kan det vara så här, nej men jag står nog gärna i centrum och pratar. Och så kryssar jag det. Att vi är ju väldigt komplexa då. Och de här, om det är en gigantiskt utformad test. Så kommer ju de här konstiga motsägelsefulla svaren. Att också att visa vem man är. Det vill säga hur motsägelsefull. Det tycker jag är roligt. Förstår du vad jag menar?
Ja, jag förstår
precis vad du menar. Att man svarar ju ibland som man vill vara. Och sen börjar man bli uttröttad och orkar bara tänker inte. Utan man svarar det så som det verkligen känns.
Och det är väl så man ska svara.
Såklart. Men man vill ju också jättegärna göra rätt. Nu, i de här testen kan man ju inte göra rätt. Men om det är så här, är du en psykopat eller är du en härlig granne?
Psykopaten.
Ja, precis. Ja, nej, du fattar. Men roligt.
Ja, men
att
fattar.
Vi är samma, Isabel.
Ja, vi är samma. Och då sägs det ju då att antingen om man vill bli vän, antingen så ogillar man starkt andra i en FPR. Eller så blir man väldigt bra vänner. Jag har ju nästan alla mina närmsta vänner är samma personlighetsdrag. Av en annan sort, alltså inte en FP utan då är de, ja, det kommer jag inte på, en FJ tror jag de är istället.
För att de här, för er som lyssnar som inte vet vad det är, så står ju E för extrovert, K då för kännande, det här är på svenska då, men kännande, det finns dömande, det finns introvert, det finns intuitiv, tänkande och perceptiv. Så att då så har vi fått de här perceptiv, extrovert, kännande och intuitiv.
Så det handlar ju mer att vi tänker ju, men man går kanske mer på känsla. Vi är extroverta, men det som fick mig på något sätt att tilla dit på just det här testet var att jag nog alltid har, alltså vi känner, alla är väldigt komplexa människor, det är väl inga konstigheter med det, men jag har alltid tyckt att mina personlighetsdrag har varit väldigt så här, jag är extremt utåtriktad, men samtidigt introvert på ett extremt sätt också, eller jag är så här, nu kan jag sticka imorgon och så drar jag till Kuba då, fast samtidigt så är jag inte bara den här som jag är så här, lite flummig och sticker ut överallt, utan jag vill ha väldigt noga, alltså det var väldigt så här, många grejer har varit väldigt motsägelsefulla hela tiden, och det har gjort mig galen, och det jag menar med att jag när jag läste på om det här, så är det väldigt mycket den ENFP, att man är så här, man är extremt extrovert, men av alla de extroverta typerna så är vi de som kanske behöver mest var i fred.
Stryk.
Okay. Ja, det också.
Men, så här, Isabel har lagt upp, Isabel som ordnar alltid den här relationen, Isabel har lagt upp på våran Facebook-sida så att man kan gå in och göra det här testet. Visst har du det?
Ja, precis.
Så att det är roligt, gör detta gärna. Kom gärna med lite feedback på vad ni tycker och vilka ni själva är och så vidare. Du vet, min vän, att tiden har hållit på att rinna ut.
Är det
vi
så?
Vi har 1000 ämnen och vi kommer inte ens in på dem, men så får det vara ibland.
Så är det. Men det var härligt, jag blev lite svettig där ett tag när jag skulle berätta. hur jag kände,
men det
kändes bättre. Mm.
Ja, du gjorde det bra. Mm. Jag har, det jag vill avsluta med, sen får du, för nu har jag tagit min test, du har ju saker som, du fick också ett uppdrag.
Just det.
Jag vill bara kort säga en sak innan du tar bollen. Att jag läste en artikel av den här överläkaren i psykiatri som heter Anders Hansen.
Mm.
Som också har pratat tydligen nyligen i P1. Men rubriken på den här artikeln är "Ta bort mobilen från bordet". Och då är det så att man gjort tester, jag ska fatta mig kort, man gjort tester där det visar sig att jag lider ju av att jag känner att jag har blivit beroende av telefonjäveln.
Mm.
Att även om den bara ligger i väskan eller ligger på bordet, så stör den våran kommunikation och våran upplevelse av en middag, av en, vet, vad den, av ett samtal. Bara det att telefonen fysiskt finns i närheten förstör för våran hjärna, vilket ju är spännande på grund av dopaminet som vi får varje gång vi liksom trycker till.
Belöningssystemet, ja.
Mm. Ja, och ofta så tittar man kanske på telefonen 10 gånger i timmen eller så. Ja.
Men 2500 gånger om dagen
rör vi vid den?
Ja, vi rör vid den.
Men snälla.
Det har jag ibland. Att som nu när vi pratar om det, så vet jag att telefonen ligger en halv meter ifrån mig.
Så vill jag vet du, det kommer bli små pojkar förr i tiden som höll på, de drog i snoppen. De kommer att säga, de bara drar i telefon. Nej, men det som jag märkte nämligen var kort då. Nej, förlåt, vilken dålig liknelse. Hallå. Men att bara att den finns, den här jäveln, eller om det är paddan, den drar oss tillbaka till skiten. Och där, den är jättebra gadget, det är toppen. Men bara att den finns gör, som idag, min 9-åring ville hem från stranden. Han blev sur, lite rastlös. Han ville hem och det visade sig att han ville bara kolla om en grej hade blivit uppdaterad.
Mm.
Alltså han kunde inte vara kvar, han kunde inte njuta. För hemma i lilla stugan så låg den svart padda och liksom kväkte.
Mm.
Han skulle bara kolla en grej, han får inte spela nu. Han skulle bara kolla en grej.
Han skulle bara kolla att den finns här. Ja, men det vet jag, jag visar någonting för mina barn och så tar de telefonen och så kan de inte släppa sig från den. De blir som Gollum som bara, my precious. Så sitter den där. Och likadant själv också. Jag tycker där jag lyssnade lite på det där P1... med Anders Hansen, och då sa han ju också att de har gjort studier då på folk som har haft mobilen i fickan när de har fått göra prov, till exempel på skola eller på universitet. Och folk som har haft mobilen i fickan har presterat sämre bara för att de vet att de har telefonen i närheten.
Han har satt fyra sätt att lägga ner mobilen. Det ena var faktiskt den här appen som jag har testat, om Moment, som håller koll på. Det kan man ta på hela familjen. Den andra var att man ska bygga farthinder för telefonjäveln. På bilden här i den här artikeln så har han alltså snuddat in den, revirat in den i vanliga köksgummisnoddar. Skitjobbigt att ta. Du kan ta en som en påminnelse, men du kanske kan ta fem också. Superjobbigt att vira upp den där bara för att så här, kolla. Det ska jag göra. Jag ska vira in den, du vet, jag ska vira in den som en trasdocka från 1700-talet alltså.
Mm.
Och sen kan man då ha en veckaklocka istället för en vanlig klocka i sovrummet. Och sen så såklart åka iväg på något retreat, men det skulle man ju, det är en annan femma. Men gummisnoden ska jag testa till nästa vecka. Mm. Det ska bli mitt uppdrag som jag ger mig själv. Har du gjort bakåtvolter? Det var ditt uppdrag till den här veckan.
Nej, jag har ju inte det. Jag tycker det är läskigt att göra bakåtvolter utan att få någon slags coaching. Och jag har lagt ut på Facebook och Instagram och grupper här uppe för att hitta någon slags coach till att få mig till det. Jag har dock hoppat från femman och hoppat som vanligt, men jag har inte lyckats än tyvärr.
Nej.
Så att jag har lite bassning på mina uppgifter.
Men kan du göra liksom som en flickis? Du är ett flickflack från en vanlig brygga. Så att du liksom inte gör grupperad salto, utan kan du göra det
som... Nej, men så jag skulle kunna göra en bakåt, alltså en typ en...
Bakåtbrygga!
Bakåtbrygga ner i vattnet, alltså en, vad heter det, dyka baklänges, det kan jag göra.
En typ som en flickis.
Ja,
det kan du.
Som en flickis.
Det kan du.
Det är väl bara att göra, tänker jag. Så mycket kan inte gå fel.
Nej, okej, okay, då vill jag att du gör det till nästa gång. Och snälla, låt någon filma. Det här vill vi se om det bara är att göra.
Jag ska också göra, jag har gjort ganska roliga hopp varje år från vårt lilla torn. Och i år har jag en rolig bild i huvudet som jag ska försöka göra. Så jag kan försöka fixa den till nästa gång också. Eller tills det här kommer ut kanske, så får vi
rafflande
bildvis på detta.
Mm, det vill vi se. Mm. Du, trevligt att vara på den 8:e dejten. Vad bra att du borstade tänderna.
ENFP-dejten.
Vi var ju mer lika än vad vi hade en aning om.
Spännande.
I do
jag
like you.
Av. Ja, men tack så mycket. Härligt.
Vi hörs om en
menade, så att du
ja, men alltså, jag gör. Jag sitter och ler här byxlös inne i min lilla stuga och ler,
ja,
så att det ska du veta.
Av med mer byxor eller på med byxor. Vi hörs om en vecka.
Jajamän. Hej då.